Välkommen till Skånes taltidning nummer 18 2023 med utgivningsdag torsdagen den 4 maj. Solen gick upp klockan 5:19 i morse och ner igen går den klockan 20:51 ikväll. I studion Åsa Kjellman Risi och Birgitta Fredén. Tekniker är Martin Holmström och det här är våra rubriker.
Var tredje person med funktionsnedsättning har känt sig diskriminerad i arbetslivet. Ny undersökning från Statistiska centralbyrån.
Det har visat sig vara ganska komplicerat. Först till hösten tror Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att man har en lösning på hur skyddsrumskartan ska bli användbar för personer med synnedsättning.
Nytt hjälpmedel ska öka tillgängligheten på offentliga pekskärmar. Just nu pågår ett examensarbete.
Tillgängligheten är dålig för personer med funktionsnedsättning som loggar in på 1177. Det visar senaste granskningen från Myndigheten för digital förvaltning. Och Skånetrafiken ska granskas igen.
Ledarhundsförare är fortsatt diskriminerade enligt Synskadades riksförbund, men bra att ärendena tas upp av diskrimineringsombudsmannen.
Bilspelet Forza Motorsport ska bli tillgängligt även för synskadade spelare.
Klara ädelstensfärger, klacklöst och bekvämt. Några av trenderna i vårens skomode för damer. Men när det kommer till herrskor är det mer klassiskt och vita sneakers som ska klä fötterna.
Öppnat och stängt med medicin, smörrebröd och grönsaker.
Siden och sammet spelar huvudrollen i Malmös rabatter och urnor i årets blomsterprogram. Och det är både taktilt och doftrikt i detta färgstarka lapptäcke.
Evenemangstips med IS, tango och Ranelid.
Kalendern med segerdag, flyttfåglar och val.
Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken är idag gemensam för hela Skåne. Och sist, redaktionsrutan.
Var tredje person med funktionsnedsättning uppger att de har diskriminerats i arbetslivet. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Undersökningen gjordes på uppdrag från regeringen i anslutning till SCBs arbetskraftsundersökningar bland cirka 9 400 personer i arbetsför ålder under förra året. Och av de som ingick i undersökningen svarade 10% att de har en funktionsnedsättning. Och var tredje av dessa uppgav att de blivit diskriminerade i sitt arbete. Mark Doppelbauer är analytiker på SCB.
Det är ju verkligen väldigt bedrövligt att se att det är så många faktiskt som blir diskriminerade i arbetslivet. Vi kan inte typ jämföra siffrorna från det här året med tidigare år. För det första är det så att vi inte varje år har ställt de här diskrimineringsfrågorna, så det är en punkt. Men sen har vi också från och med det här året en ny definition av personer med funktionsnedsättning som gör att vi har inga riktiga referensvärden för hur många har känt sig diskriminerade tidigare år. Men såklart när man tittar på de där siffrorna, då är det väldigt bedrövligt att se att det är faktiskt så många som har upplevt någon form av diskriminering som undersökts i den här undersökningen.
Och den fråga som avgränsar gruppen personer med funktionsnedsättning i den här undersökningen är: har du någon fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning? Och av de som svarade ja på frågan så är det alltså också cirka 30% som uppger att de diskriminerats i sitt arbete. Mark Doppelbauer igen.
Så den vanligaste diskriminering som personer med funktionsnedsättning har upplevt är att man har faktiskt inte fått ett jobb. Så man hade egentligen tillräckliga meriter för, men har inte fått det jobbet. Så det är faktiskt den mest vanliga grunden för att ha blivit diskriminerad. Men sen är det också den andra mest vanligaste grunden är att man blir mobbad eller trakasserad från arbetskamrater eller sin chef. Så det är faktiskt också, jag tror det var 12% som nämnde att de har upplevt detta.
Vad händer med de här siffrorna nu?
Vi kommer att skicka den där rapporten till Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsförmedlingen, Socialdepartementet, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Så de kommer alla få den här rapporten och det är också de som vi brukar jobba med för att utveckla den här statistiken.
Men den kommer att följas upp sen?
Absolut, den kommer att följas upp varje år och sen kommer vi också ha en bättre jämförbarhet över tid.
Det sa Mark Doppelbauer, analytiker på Statistiska centralbyrån. Reporter Åsa Kjellman i Risi.
Rysslands anfall mot Ukraina förra vintern fick många att börja fundera över var närmaste skyddsrum finns. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fick många besökare på sin hemsida där en interaktiv karta visar var skyddsrummen är belägna. Men för personer med synnedsättning är kartan inte till någon hjälp. Det upptäckte också enhetschef Henrik Larsson när han för ett drygt år sedan skulle demonstrera för Skånes taltidning hur kartan fungerar.
Det finns... Och den funktionen funkar ju inte, nej. Jag tänkte att man får det uppläst. Det får du ju inte. Det är ju ingen sån funktionalitet i kartan. Så det går inte att få upp en uppläst funktion så, precis som du är ute efter. Det här måste jag faktiskt undersöka varför inte vi har det.
Sedan dess har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, organiserat om. Och det är nu Anders Johannesson som är chef för enheten för befolkningsskydd.
Ja, det här är ett arbete som vi har påbörjat då för att skapa bättre tillgänglighet med skyddsrumskartan. Och det är ju flera enheter och avdelningar då på myndigheten som blir involverade i ett sådant arbete. Och i detalj kan jag inte svara på exakt vart vi ligger, men framåt hösten hoppas vi att vi har ett svar på hur vi ska kunna lösa det och hur det ska kunna genomföras. Det har visat sig vara ganska komplicerat för att få till en sån här lösning. Och vi har väl liksom inte riktigt svaren ännu hur det ska kunna lösas, men vi försöker att finna vägar att kunna skapa en tillgänglighetsanpassad skyddsrumskarta för synskadade.
För framåt hösten, det låter ju väldigt långt fram faktiskt.
Ja, trots att vi är en statlig myndighet så har vi ju begränsade resurser och många prioriteringar att göra. Och det ligger med i arbetet att hitta lösningar för det här och kunna genomföra en förändring i skyddsrumskartan. Men det är som sagt en komplicerad åtgärd som behöver göras. Så det tar lite tid då.
Är det mycket annat som ni har kommit på efter krigsutbrottet att det här fungerade ju inte riktigt? Sånt där man inte har tänkt på förut när det har varit fred i vår närhet.
Ja, det första som hände för oss det var ju att kapaciteten på skyddsrumskartan var ju för låg kan man säga, så att den gick ju ner flera tillfällen första veckan. Så att bara öka kapaciteten för att kunna ta emot fler sökningar var ju steg nummer ett. Och vi har gjort då det stegvis för att kunna förbättra säkerheten att komma fram i kartan när det är många som är inne och söker samtidigt. Vår hemsida när det gäller skyddsrum och befolkningsskydd är en av de mest besökta sidorna på myndigheten.
Men den som då inte kan ta till sig skyddsrumskartan, vad har du för råd där?
Jag tänker att först och främst så tar man väl stöd och hjälp av någon bekant som kan hjälpa en och hitta. Man kanske är med i någon förening så att man kan via föreningen stötta varandra och hitta lösningar på och hitta sin adress. Både där man bor och kanske där man har sin dagliga verksamhet eller arbete eller skola. Nästa steg blir ju att vi hittar en lösning så vi kan göra kartan mer tillgänglig för fler människor helt enkelt.
Hur mycket ansvar har kommuner och länsstyrelse? Kan man vända sig dit?
Det är klart att kommunen har ett visst ansvar för sina invånare och information till dem. Men just nu är systemet uppbyggt så att det är central myndighet som ansvarar för skyddsrummen. Och hade vi gått 15-20 år tillbaka i tiden, då var kommunerna ansvariga. Så då hade de bra koll. Och det har ju inte hänt så mycket på den fronten. Det har inte byggt så mycket, utan det kanske har rivits några enstaka istället. Så att kommunerna borde ha ganska bra kontroll vart skyddsrummen finns. Och väldigt många kommuner har ju gjort egna inventeringar nu senaste liksom halvåret, året, för att veta om hur är statusen i våra skyddsrum och vad behöver vi tänka på om vi upptäcker några brister. Så att många kommuner är väl medvetna om just sina fastigheter och skyddsrum.
Skyddsrum finns ju inte bara i kommunala fastigheter som skolor, utan också i privatägda hyreshus och villor. Och de används i fredstid som cykelrum, förråd, garage eller pingisrum till exempel. Men om en krigssituation uppstår ska fastighetsägaren på 48 timmar kunna återställa lokalen till skyddsrum. Men om det fungerar är inget som testats i praktiken, säger Anders Johannesson.
Nej, det är aldrig testat skarpt, men alla skyddsrum är uppbyggda enligt den metoden och funktionen. Så att det är klart att under åren som har gått så kan ju en fastighetsägare ha gjort om sina förrådsutrymmen kanske, eller byggt någon annan, annan användningsområde i skyddsrummet som kan medföra att det är svårare att klara de 48 timmarna. Men lagen är tydlig, 48 timmar ska det ta att ställa i ordning. Och vi är ju ute och kontrollerar med jämna mellanrum skyddsrummen, och då upptäcker vi ju någon gång ibland sådana brister. Så att då påpekar vi det att här måste ni göra åtgärder så att det går att ställa i ordning skyddsrummet inom 48 timmar.
Sa Anders Johannesson, chef för enheten för befolkningsskydd på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Telefonnumret till myndigheten är 0771 240 240. Och växeln kan sedan koppla till skyddsrumsansvariga. Reporter var Birgitta Fredén.
Pekskärmar är de perfekta redskapen för snabb interaktion. Om du ser, vill säga. För den som har en synnedsättning är pekskärmen helt eller delvis värdelös. Men nu ska det bli ändring på det. Kristina Erich, som gör sitt examensarbete i interaktionsdesign med fokus på tillgänglighet på offentliga pekskärmar, har tagit fram en prototyp till ett nytt hjälpmedel för den som inte ser.
Nu sköljer vi kaffemaskinen.
Ja. Okej.
Okay. Jättebra. Vi är på Malmö universitet och ska försöka beställa kaffe i en maskin. Carla Perez de Arce Nowitzki, som är blind sedan födseln, för sitt finger över pekskärmen. Det går så där. Och då ska man då välja sitt kaffe. Och det kan ju inte du heller se.
Nej.
Och det finns ingenting... Om du rör handen på skärmen nu... Nej, nu är slut nu. Men nu vill den skölja igen. Och det är precis det här som Kristina Erich studerat. Hur offentliga pekskärmar fungerar, eller snarare inte fungerar, för den som inte ser.
Men då har vi kommit fram till att den är helt obegriplig. Och så tänker jag just den här, för det här finns det även då en kortbetalnings, vad ska man säga, en kortläsare. Mm. Som du skulle kunna komma fram lite, Carla, och så bara för att du ska få känna på den och se hur den ser ut.
Ja, Jaha, det är där det, jag vet inte, kommer ut någonting.
Nej, vet man inte.
Mynt eller kanske?
Jag vet inte. Nej, men det ser inte ut som det är en mynt. Jo, det är ett myntinkast där uppe,
ja,
eller?
Ja, titta. Mm.
Jaha, så det är här man sett, liksom drar i kortet, tänker jag, eller?
Mm. Precis. Mm.
Men jag hade inte varit säker.
Till sommaren är Kristina klar med sin utbildning. Det som återstår nu är alltså examensarbetet.
Jag utforskar tillgänglighet i pekskärmar. Och specifikt då så fokuserar jag på pekskärmar som är placerade i offentliga platser. Så att inte telefon som man själv äger, utan det kan vara allt från pekskärmar på IKEA till i butiken, kortterminaler och sådär. Så det sitter jag och utforskar då. Så att tillgänglighet i pekskärmar för människor med nedsatt syn.
Hur skulle du säga att tillgängligheten är?
Oh, ja, utifrån min research än så länge så finns den inte, tillgängligheten skulle jag säga. Det är väldigt stora, vad ska man säga, hinder som jag har hittat, både i att det är en begränsning i teknologin, men även att det, ja, tillgängligheten finns inte riktigt i de här pekskärmarna då, som allting övergår till just nu.
Och idén till examensarbetet föddes för att allt fler företag och butiker nu byter ut kortläsare med fysiska knappar till pekskärmar.
I den här utvecklingen då har kanske glömt bort då just vad händer med det här att man inte känner en fysisk knapp och just den utvecklingen då. Och att jag också tycker att man som designer har lite, vad ska man säga, makten att vara med och utveckla någonting som faktiskt är inkluderande och för alla.
Du har inte själv någon relation till synskada, någon i familjen, för du ser ju själv, men du har ingen i din närhet som är synskadad.
Min mamma har en synskada. Hon, vad ska man säga, kanske ser 50%, och det har ju påverkat henne också. Kring många grejer där jag har fått uppleva liksom med, tillsammans med henne i butiker där hon har känt sig att hon inte kan utföra grejer själv. Och det är inte på grund av henne, utan det är ju på grund av teknologin då, som inte tillåter det helt enkelt. Så det har väl varit en av de motivationerna.
Så vad är det du har gjort nu då?
Ja, det är som att det är ett ämne för mig som har varit väldigt outforskat, så har det varit väldigt mycket research. Att skapa mig en förståelse kring dels då, vad finns ute på marknaden idag när det kommer till pekskärmar? Hur funkar det på telefonen? Vad finns det för tillgänglighetsdirektiv och regler för företag att följa? Så det har varit väldigt mycket research just nu, där jag har intervjuat också människor med nedsatt syn för att få reda på lite olika erfarenheter och situationer som man har hamnat i. Så att det har varit min första del då, att samla på mig så mycket kunskap som möjligt. Och nu kommer jag väl in lite i detta då, att jag har försökt hitta lite olika, ja, lösningar skulle jag vilja säga, men lite förbättringar. Men det är väldigt tidigt stadie just nu då. 13.45.
Safari. Nej, varför vill jag inte?
Carla Perez de Arce-Nowitzki använder sin smarta telefon mycket, både i jobbet som administratör och privat. Hon hanterar den utan problem eftersom hon hör när hon letar bland sina appar. För Kristina Erich är det viktigt att förstå exakt vad människor med synnedsättning önskar för att till slut kunna skapa ett användbart hjälpmedel.
Jag vill inte skapa någonting, lägga ner jättemycket tid på det och sen så är det helt, går det inte att förstå från någon som faktiskt ska använda den. Så att det är ändå viktigt att man i tidigt stadie får med då fokusgruppen och användargruppen liksom för att få inputs tidigt. Men det hade varit på en iPad, så det hade varit en pekskärm med haptic feedback.
Och vad betyder det?
Det är när man trycker på det får man en vibration så att man känner på fingret att man har tryckt. Och då tänkte jag testa lite olika scenarios, så då tänkte jag först att det ska vara en pekskärm där du ska in genom en byggnad och du drar ditt finger och så läser den upp högt siffran och sen så trycker du en liten längre intryckning. Så det var en grej, och just för att jag ville testa det var väl för att dels se hur det känns när man slår in sin pinkod och andra i rummet hör. För det är ju någonting som jag kan ju, vi pratar väldigt mycket om det, men att just konkret testa det är ju en helt annan grej.
Precis. Vill du kunna visa en gång till bara hur du gjorde med, så du för över den, ja.
5, 7.
Precis. Den ska liksom ingå i skärmen.
Exakt. Och då är just det jag ville testa, just det här, vad ska man säga, uppmaningen då, som är att det är en touchskärm och att du kan inte känna dig fram på så sätt, utan att det är en skärm som på många andra ställen då. Men vad kan vi göra då just med den här skärmen om vi inte har fysiska knappar? Som att så mycket övergår just den här skärmen då, så att försöka experimentera lite kring det. Och vad kan man göra just med den då? Och då var det just då säkerhetskontexten som jag tycker också är en viktig del i det då. Så det var det.
Kristina har alltså fokuserat på säkerheten så att den som inte ser ska kunna känna sig trygg när den använder en skärm. Och hon är naturligtvis nyfiken på vad Carla önskar sig.
Om du får leka lite med tanken själv, så här, att vad känner du att du hade behövt i den situationen? Om det är, vi säger att den pekskärmen finns där. Men vad känner du som användare att, ja, men jag hade faktiskt behövt detta eller detta för att jag ska kunna använda det helt enkelt?
Då hade jag nog sagt att som van mobilanvändare med skärmläsare så skulle jag vilja se något som är i likhet med en mobil ungefär. Mm. Något i stil med det, liksom att kunna glida med fingret och så kan man se liksom de olika valen och så kan man då tappa eller knacka på det man då ska fylla i eller väljer. Och att det då dyker då till exempel upp ett virtuellt tangentbord där man då liksom skriver in.
Vad säger du, Karla? Nu har du hört vad Kristina säger. Hur är din, vad tänker du när det gäller tillgänglighet på offentliga skärmar?
Jo, men jag tycker Kristinas research speglar lite grann det som återfinns i allmänna platser. Det här med att det saknas oftast helt och hållet tillgängliga funktioner i pekskärmar. Och ett sånt där spontant exempel som jag tänkte på också liksom med tvättstugor där det finns pekskärmar. Om man behöver boka tvätttider till exempel. Eller tågperronger.
Du hade ett annat konkret exempel som handlar om en sjukvårdsinrättning i Malmö.
Just ögonmottagningen i Malmö så finns det en pekskärm där man ska boka in sig om man kommer som patient. Och den är då öppen när det är, receptionen är obemannad. Och är den obemannad så har man inte möjlighet som synnedsatt att kunna föra in sina uppgifter i det här systemet eftersom pekskärmen då inte är tillgänglig.
Så det är omöjligt för dig att anmäla dig då när du kommer dit?
Vad jag har förstått så är det nog omöjligt. Jag har i alla fall inte hittat någon knapp eller någon instruktion på varken storstil eller punktskrift om hur man kan få igång den här pekskärmen så att den då skulle kunna vara tillgänglig.
Vad tänker du om det?
Det är lite paradoxalt, lite lustigt men ändå lite frustrerande, eller mycket frustrerande, även om det är väldigt lustigt att just i en sån anrättning att det är så pass otillgängligt i ett ställe där det ska vara tillgängligt med tanke på målgruppen.
Och just då vill jag att du skulle få känna på denna då som är endast i pekskärm, ja. Helt enkelt. Där är på skärmen står klicka här för att börja. Alltså bara då visuell indikation på hur du ska kunna betala för ditt kaffe.
Alltså den här kaffeautomaten kan vi döma ut direkt. Den är inte tillgänglig för någon annan än den som har ögon. Och inte ens för den med ögon, för jag förstår inte den här.
Nej.
Reporter var Agneta Nordin.
Offentliga aktörer, det vill säga myndigheter, kommuner, offentligt ägda bolag, ska ha hemsidor som är tillgängliga för alla. Det säger den så kallade DOS-lagen, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Men ingen av de 10 webbplatser som Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, granskade ingående under 2022 hade bra tillgänglighet. Sämst var Pensionsmyndigheten. Och 1177.se som granskades och omgranskades under den förra tillsynsperioden och då fick ett hyfsat resultat visade sig nu vid en tredje granskning ha betydligt sämre tillgänglighet än tidigare. Elias Benani är specialist på digital tillgänglighet på DIGG.
Ja, vi ska börja med att säga att vi har gjort 2 olika granskningar av 1177. Den tidigare vi gjorde under 2021 handlade ju om 1177.se, det vill säga hemsidan som man besöker när man skriver 1177.se i adressfältet. Där gjorde vi en första granskning och sen så gjorde vi en skad omgranskning några månader senare för att se om de hade rättat till de brister vi hade påtalat där. Det vi gjorde under 2022, det var en helt annan granskning. Då granskade vi några tjänster som ligger bakom inloggning. Det vill säga att du går in på 1177.se och väljer att logga in då med till exempel BankID. Och det man ser innanför där, det var det vi granskade 2022. Så det är alltså 2 helt olika granskningar. Vi skriver samma aktör men har olika utbud hos 1177.
Och det var då mycket sämre om man loggade in. Mycket sämre tillgänglighet då.
Ja, så här. Man ska ju inte jämföra så rakt av. Därför att den här siffran som vi presenterar, det är någonting vi räknar ut. Men vi har gjort omberäkningen för den under 2022. Så att det går inte att säga att det var sämre. Det var annorlunda och kanske lite andra brister i viss mån. Men bättre eller sämre kan man inte säga. Men det intressanta var ju då att när vi tittade på inloggade tjänster och ganska många dessutom så hittade vi ju flera brister och det var ett mycket, mycket större ja, vi tittade på fler saker när vi loggade in än i den första granskningen när vi bara tittade på den externa webbplatsen.
Är inte det lite märkligt att liksom inloggningssidan inte fungerar om den externa hemsidan så att säga är okej?
Jag kan bara spekulera där vad som gäller för 1177. Vi har ju inte tittat på hur de jobbar med deras egna produkter. Men om man ska uttala sig i mer allmänna ordalag så kan man säga så här. När man tittar på en sån här väldigt stor webbplats som 1177 så har de väldigt många olika tjänster. Och varje tjänst brukar normalt hanteras av olika team. Det vill säga att du har en tjänst för att hitta på nu, hitta din vårdgivare, en annan tjänst för att kolla recept och så vidare. Så det är alltså helt olika utvecklingsteam som jobbar med de här olika sakerna. Och sådana här utvecklingsteam som man pratar om, de jobbar ofta på ett sätt som heter att de jobbar agilt. Vilket innebär att de är i princip självständiga grupper som jobbar och som prioriterar sin design och sin kod och sina mål olika beroende på vilket behov de själva har. Men att det skiljer sig åt så mycket, det är nog bäst att 1177 svarar på det själva. Jag kan bara svara i generella ordalag hur det brukar gå till när man jobbar med webbutveckling.
Så vi frågar 1177. Pressansvariga Annika Troedsson svarar via e-post. Anledningen till att det inte ser likadant ut på 1177.se som för e-tjänsterna på insidan beror på att tekniken helt skiljer sig åt. Vi har en åtgärdsplan för e-tjänsterna eftersom det är oerhört viktigt för oss att kunna ha samma höga tillgänglighet överallt. Arbetet med att förbättra tillgängligheten pågår alltså för fullt och vi stämmer dessutom kontinuerligt av planen med DIGG. Slut citat. Efter den förra granskningen, då Skånetrafiken fick dåligt betyg, fick de ta fram en åtgärdsplan, men någon omgranskning gjordes inte. Så vad har hänt med Skånetrafikens tillgänglighet?
Ja, det kan jag berätta. Det ärendet har vi stängt då och de fick ju som du säger en åtgärdsplan som vi godkände. Vad vi kommer göra under 2023 att vi nu under våren kommer att granska Skånetrafiken igen. Och vi kommer att granska den offentliga, den publika hemsidan som vi gjorde förra gången. Så det blir en liten återgranskning kan man kalla det för att se om i vilken omfattning de följde den här åtgärdsplanen som vi kom överens om för ett par år sedan.
Så de kan få ett bättre betyg?
Eller sämre, det vet vi inte. Vi hoppas att det blir bättre. Alltså, vårt mål på DIGG är ju att alla offentliga aktörer ska lyckas med sina digitala satsningar. Det är därför vi finns till. Så vi hoppas ju att det blir ett mycket bättre betyg den här gången. Men det återstår att se. Vi håller tummarna.
På Skånetrafiken kan man ju också logga in. Kommer ni att titta hur det ser ut bakom inloggningen där också?
Inte under 2023. Men det kan ju ändras. Får vi in väldigt många anmälningar exempelvis mot en viss aktör, då brukar vi ta upp och titta på anmälningar för att se om de är relevanta, är de samstämmiga. Ja, då får vi kanske själv titta på den.
De här granskningarna ni gör, leder de till att den digitala servicen blir mer tillgänglig?
Ja, det skulle jag vilja påstå att den gör. De allra flesta av de aktörer vi granskar som vi har möte med efter granskningen, de uppskattar den här tillsynen vi gör. Därför att för deras del så blir det ofta att man får en gratis granskning, alltså en gratis genomgång av deras webbplats. Så det kan annars kosta ganska mycket pengar. Och alla vill ju bygga någonting som går att använda. Därför att det känner ju då personer med funktionsnedsättningar på det, men även själva känner man ju på det. Låt oss säga då att du ska ansöka hos bygglov hos kommunen och så har de en tjänst som inte går att använda, ingen förstår hur den fungerar. Ja, då kommer folk ringa kundtjänst eller mejl och ha sig och då får ju handläggarna mycket mer att göra. Har du däremot en digital tjänst som fungerar bra, som är lätt att förstå, lätt att hantera, som är begriplig och som just funkar både på datorn eller i mobilen, så vinner ju då kommunen på det därför att då slipper handläggarna hantera en massa ärenden, då gör folk jobbet själva. Så ja, de allra flesta tycker att det är bra att vi granskar och de gör alltid förbättringar också efteråt. Men det finns ju tyvärr några få undantagsfall där man inte har tagit till sig det vi har sagt och då har vi tyvärr fått gå vidare med de ärendena.
Och det innebär att DIGG har möte med aktören i fråga, ger den möjlighet att rätta till bristerna. Kommer med ett föreläggande, det vill säga tar i på skarpen, om det inte sker. Och till slut kan det bli fråga om vite som beräknas på vad det skulle kosta att anlita en konsult för att åtgärda bristerna. Och där tar DIGG till lite överkant, säger Elias Benani.
Vårt mål är ju inte att en aktör ska betala vitet. Utan vårt mål är att aktören ska åtgärda bristerna. Och förhoppningen är då att om det är billigare att åtgärda bristerna jämfört med att betala vitet, då lägger en klok aktör självklart resurserna på att anlita någon som kan hjälpa dem att åtgärda bristerna.
Har det här testats någon gång än så att ni vet att det fungerar?
Testat inte fullt ut. Vi har ju vidareförelagt två aktörer då, Pajalabostäder samt Ockelbo kommun ganska nyligen. Det är dock pågående ärenden så att de vill inte heller kommentera. Men vi har provat så långt att vi skickat ut två stycken vidareförelägganden hittills. Och vi hoppas såklart att de inte betalar utan de faktiskt åtgärdar bristerna.
Man kan ju tycka att det är en del saker som borde vara självklara för de här som driver de här sidorna. Att det ska finnas alttexter och att det ska finnas kontraster och att man ska kunna använda skärmläsare och så. Lär de sig ingenting med tiden?
Jo, det är klart de lär sig. Om vi börjar prata generella ord då kan man säga så här. Att i de flesta organisationer vi pratar med så har vi då två kategorier av anställda. Dels har vi medarbetarna som gör jobbet och cheferna som håller i resurserna. Medarbetarna som gör jobbet, de har i regel en god ambition och vilja och ofta väldigt bra kunskaper kring det här hur man löser. Inte alltid jättebra, men de har i alla fall, de förstår att det här är viktigt. De vill gärna göra rätt. Men däremot så har de en ledning, chefer som har resurser de ska fördela. Det kanske är en ansvarig ekonomikommun, men man kanske behöver prioritera olika. Många chefer och ledningar i kommunerna förstår att det här är viktigt, så det brukar inte vara något större problem. Men det är i regel där problemet ligger, att kunna äska pengar för att kunna få åtgärda det här. Men som sagt, jag pratar bara i generella ordalag nu. Hos en del aktörer så löper det här på jättebra, hos andra är det mindre bra.
Det är EU-kommissionen som beslutat att digital offentlig service ska vara tillgänglig. I Sverige har DIGG uppdraget att övervaka det och kommer att göra ungefär 15 granskningar om året. Till en del baserat på anmälningar från allmänheten.
Tyvärr så får vi in väldigt få anmälningar som är användbara. Man kan skriva att jag har problem med sajten, jag har hjälpmedel. Jaha, okej. Okay. Vilka hjälpmedel har det får vi inte veta. Vi får inte veta var, vilka problem hade med sajten. Så vi måste kunna återskapa problem för att se att det här verkligen är ett problem. En vädjan till er som anmäler, gör så bra anmälningar som ni bara kan. Skriv så mycket information som ni bara känner till. Vilken webbplats handlar om? Vad gjorde du? Vad var det som blev fel? Hur skulle det bli istället? Använder dator eller telefon? Beskriv det som hände så utförligt som det bara går. För att ju mer information vi har, desto lättare det blir för oss att göra en kontroll och att då kanske ta upp anmälan som ett seriöst ärende då och göra en granskning. Så det ena vi får in det är ju anmälningar. Men den allra största biten handlar om att vi har en fördelning av olika aktörer. Vi ska ha så här många procent kommuner, så här många procent regioner, så här många offentliga företag. Det kan vara skolor, det kan vara vårdgivare. Så att det är den fördelningen som styr exakt vad vi granskar. All privat verksamhet, det omfattas inte ännu, utan det kommer gälla från en ny lag som kommer 2025. Där kommer även privat verksamhet att gälla och det är mycket e-handel, resor, banktjänster och så vidare. Sen kan jag också säga det att det finns undantag från den här lagen då kring en del verksamheter. Och public service exempelvis då, så SVT, SVT Utbildningsradion omfattas inte av DOS-lagen. De regleras av annan lagstiftning. Samma sak med vissa statliga bolag, exempelvis då Systembolaget, omfattas inte heller. För det är lite grann, det där är gränsfall, men det har att göra med vilka bolag som omfattas av lagen om offentlig upphandling.
Sa Elias Benanni, specialist på digital tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltning. Reporter var Birgitta Fredén.
Telegram. Ledarhundsförare fortsätter att diskrimineras i Sverige, skriver Synskadades riksförbund i ett pressmeddelande som publicerades på Ledarhundens dag i förra veckan. För närvarande utreds 8 ärenden hos DO, diskrimineringsombudsmannen. Ett ärende som ges som exempel handlar om en kvinna i Borås som nekades hyra en studentbostad
eftersom hennes ledarhund ansågs vara ett husdjur. Och husdjur var inte tillåtna enligt fastighetsbolagets regler. Och SRFs förbundsjurist Anna Kvarnström säger i en kommentar, citat: "Det är angeläget att motverka diskriminering, men det är viktigt att vi nu faktiskt har en DO som tar anmälningarna på allvar. Vi har förhoppningar om att det kommer att leda till klargörande domar och i förlängningen till att ledarhundsförare inte diskrimineras på det sätt som sker idag." Slutcitat. Även DO Lars Arrhenius uttalar sig och säger bland annat att det är angeläget att motverka diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och som kan drabba personer som använder ledar- eller assistanshund som hjälpmedel. Och att det är viktigt både med information till de som berörs och att driva fler ärenden i frågan. Totalt finns det 265 ledarhundsekipage i Sverige.
Bilspelet Forza Motorsport ska bli tillgängligt även för synskadade spelare. Spelet, som ska komma ut med sin 8:e upplaga senare i år, är ett av de största racingspelen och kommer att finnas till både PC och de senaste Xbox-konsolerna. Utvecklaren Turn 10 har tillsammans med den blinda tillgänglighetskonsulten Brandon Cole tagit fram ett system där spelare med hjälp av ljud ska kunna köra på de virtuella racingbanorna på egen hand. Genom ljudsystemet får spelaren information om till exempel hur nära kanten av banan bilen är, hur mycket man behöver bromsa och var de andra bilarna befinner sig. Spelet ska även innehålla en skärmläsare och olika hjälpmedel för synsvaga, som möjlighet att justera textstorlek och kontraster bland annat.
Förra veckan tittade vi på klädmodet för damer här i Skånes taltidning och fick veta att det är väldigt färgstarkt i vår. Nu har turen kommit till skorna och precis som det varit de senaste säsongerna ska de framförallt vara bekväma att gå i. Men nytt för i år även för skor är att det är mycket färg som gäller, åtminstone för damskor, berättar Madeleine Lindstedt på Shoes and Bags på Svågertorp i Malmö.
Det är mer färg än tidigare. Så dova pasteller och sen ser du starkare färger som cerist och stark grön och koboltblått och annat. Så det är det som gäller.
Koboltblått, det är liksom som en sån intensiv blå.
Ja. Yeah.
Vi börjar vår rundvandring på damsidan och här och var i den stora butiken lyser skor i starka ädelstensfärger. Smaragd, grönt, safirblått och ametistlila. Men det finns också en mer dämpad skala som nougat, puderrosa, mintgrönt och dimblått. Det är bekväma skor som dominerar fortfarande. Mest låga modeller som loafers och sneakers och så kallade slip-in-sandaler av Birkenstock-typ med korksula. Men extra rätt i vår och sommar är ballerinaskorna.
Balleriner är en stark trend som har kommit tillbaka i vår. Och det är både med lite klack och du har med den låga sulan. Så ballerina är stort och loafers.
En ballerina, vad skulle du säga att det är? Det är en platt sko, flat liksom.
Ja, en ballerina det är ju att det är alltså kort blad om man säger. En loafers går ju högre upp på foten.
Liten där framme,
ja,
kan man säga.
En klassisk ballerina är ju oftast med spänne eller en liten rosett. Det är den klassiska ballerina.
Och sen är den oftast ganska låg klack eller ingen alls?
Oftast är det det, ja. Mm. Det är platta och oftast med gummisula så att det är bekvämt.
Ja, om du skulle beskriva den du har i handen där.
Ja, detta är ju en klassisk ballerina. Du har kanske ett lite kraftigare spänne och du har lack på tån med då skinn i foten. Och du har skinnsulor som är väldigt bekväma.
Och du liksom trycker ihop den så att man nästan kan vika ihop
den
dubbel.
Ja, det kan det ju nästan göra. Men denna just är ju med gummisula, så absolut. Men denna då som har lite klack, de blir ju lite hårdare i sulan.
Så klacken på den som har en kanske 2 centimeter hög klack, den är klädd i samma beige färg.
Så det blir ju väldigt klassiskt är det ju. Och det är ju det här med det dova färgen beige som också är väldigt mycket i vår.
Och sen så har de sån här som ser ut som nästan som hästbetsel på, som dekorationer.
Ja, Det är väldigt populärt. Har hängt med ett tag. Absolut. Mm.
Så det som är specifikt trendigt för i vår det är de här, och sommar, det är de här kraftiga färgerna?
Det är både och. Det finns dova färger och det finns kraftiga färger. Lila, cerist har du ju också på en klassisk, det är ju en loafersmodell. Och där ser du ju bladet går lite högre upp. Och då är det mer loafers än balleriner som vi hade tittat på tidigare.
Och de har också de här hästbetslarna.
Ja, det är väldigt populärt. Hästbetsel, ja.
Det är också platta skor eller ganska med låg klack.
Loafers har ju oftast inte någon klack.
Och de här loafersen, de har väldigt starka färger, mm. Alltså sådär starkt cerist.
Ja. Cerist och lila är det.
Ja, och den lila färgen är också ganska stark.
Det är ju det som är vårens trend, ja. Sen säljer vi ju såklart alltid väldigt mycket av svart och vitt. Sneakers i vita sneakers, det är ju jättehett.
Ska vi titta på lite sneakers också kanske? Ja. Har du någon särskild som du känner är typisk för i vår?
Typisk för i vår? Ja, vi säljer ju väldigt mycket på våra Skechers. Som är väldigt bekväma. Där säljer vi ju väldigt mycket av de vita.
Skechers är ett märke, ett skomärke.
Ja, Skechers är ett skomärke som är väldigt sköna att gå i.
Hur är det med sulor och sånt? För ett tag har det varit de här som kallas för chunky, liksom med tjocka sulor. Är det fortfarande trendigt?
Nej, det är på väg ner. Nu är det mer klassiska sulor igen. Det här chunky, det var några säsonger och det är väldigt mycket yngre människor som gillar kanske det fortfarande. Men nej, det är en trend som börjar fasas ut lite.
Men om man sammanfattar då så är det klassiska skor som gäller ballerinor och sneakers och loafers.
Japp, det kan man säga. Någon färgklick behöver man nog. Mm. Och vita sneakers, definitivt, då kommer man långt.
De här tror jag, va, om jag har läst på rätt, sådana här alltså slip-in loafers.
Ja, vi är inte jättestora på det. Det är trendet, men det alla kan ju inte tycka det är så bekvämt. För det blir ju lite så att den sitter ju inte riktigt på foten och sen har du en hel tå. Liksom. Det, nej, inte jättestort. Den har du ju, om du ska gå på lite fest och lite annat så har du ju här sandaletter och slip in dem med lite party. Fräcka spännen som glittrar.
Ja, kan du beskriva den skon som du håller i där? Den ser ut som en sån här som man ser för Barbie-sko.
Ja, det är en slip-in men med en 50-klack kan man säga. Och ett stort glittret fyrkantet spänne som finns i svart. Och det är återigen den här koboltblåa och en cerist.
Och 50-klack, det betyder att den är 50 cm här och klädd.
Ja, nu är inte detta mocka utan det är ju syntet.
Men på här sidan då, om vi ska kolla på det lite, är det också färg?
Nej.
Det blir tydligt när vi rör oss bort mot härskorna att färgskalan ändras och det är mest beige, brunt och svart och vitt. Och även modellerna är klassiska. Sandaler, loafers och gympadojor, eller sneakers som de kallas i skobranschen.
Och här är det ju inte så mycket färg. Alltså du kan köpa vita sneakers, du kan köpa beige loafers och mycket marinblått på våren. Men mer klassiskt, inte färg.
Nej.
Nej, vi säljer mycket marint och vi säljer mycket konjak. Och sen är det ju såklart vita sneakers som gäller på här också. Samma som på dam.
Alltså ett par vita sneakers kan man alltid satsa på som man?
Helt klart. Klassiska sneakers, vita. En stor trend. Och sen har vi ju såna här som också är slip-onor. Det är ju bekväma, sköna sandaler som du har när det blir varmt.
Ja, det är liksom som i olika varianter av de här som man stoppar i foten i helt enkelt. Alltså de har bekväma sulor och en ganska rejäl kappa.
Det är sulor som är ju väldigt mjuka och sköna på foten. Här har man ju lekt med lite med materialet, att det är lite, ja, vad ska man säga, rutat i skinnet. Och sen har du ju en lite ljusare sula.
Och det är korslagt, banden över är som ett kryss. Så att
ja, säga. Mm. Och det sitter ju väldigt bra på foten. Mm. Och här kan du ju till och med reglera med en karborband. För de som kanske har en hög brist eller någonting annat så kan man reglera denna.
Så att egentligen är det så att det är bekvämt som gäller?
Absolut, fortfarande. Det ska vara skönt när du sätter på skorna direkt.
Det sa Madeleine Lindstedt på skobutiken Shoes & Bags i Svågertorp i utkanten av Malmö. Reporter var Gunilla Kracht.
Öppnat och stängt. I Sjöbo har apoteket Hjärtat öppnat i samma byggnad som ICA Kvantum vid marknadsplatsen med adress Östergatan 3. I och med det nya apoteket så finns det nu 3 apotek i Sjöbo. I Landskrona på Norra Långgatan 17 har frukt- och grönsaksaffären King Frukt öppnat. I Malmö stänger Malmö Kötthandel på Möllevångstorget 7 efter 30 år i lokalerna. Ny hyresgäst blir istället Skånes Kötthandel som har ett lite annat utbud. De är mer inriktade på lamm och kyckling och säljer inget fläskkött. I Ystad har Selmas restaurang och café öppnat på Stora Östergatan 30. I Lomma har en ny restaurang öppnat, Dykeriet by Piplov. Krogen och även en ny kiosk ligger i den tidigare dykklubbens lokaler i Lommas gamla hamn på Sandhamnsgatan 10. Kiosken är öppen under sommaren och restaurangen är öppen året runt. I Anderslöv har butiken Silla F öppnat med adress Landsvägen 2189 i Lejonblommans gamla lokal. Här säljs utöver blommor också kläder, inredning och presentartiklar. I Kristianstad har Dansk Smörrebröd flyttat från Östra Storgatan 51 till den större grannlokalen på Östra Storgatan 49, där Lundbergs väskor låg tidigare.
I rabatterna i Malmö är det fullt liv. Olika vårblommor, gräs och utplanteringsblommor reser sig ur den mörka jorden. Dova, röda, lila och blåa färger ackompanjeras av vitt och guld. Årets blomsterprogram gör sig synligt här, liksom i till exempel Lund, där rokoko är temat. Blommor som frasar likt prasslande krinoliner, pastellfärger och andra färger blandas i rabatter, urnor och amplar. Men vi tar sikte på den minsta rabatten i Pildammsparken, där landskapsarkitekterna Marika Bark och Elin Karlsson, som har designat Malmö stads blomsterprogram, möter upp. Och Marika Bark beskriver en av de mindre rabatterna som ingår i årets tema.
Blomsterprogrammet innehåller ju 35 rabatter i väldigt olika skala. Och den här som är en liten triangelformad entrérabatt, den har liksom som ett litet smakprov av blomsterprogrammets tema för i år.
Och temat, vad är det då?
Årets tema heter Siden Sammet och är inspirerat av en samling tyger i sammet och siden. Så det är ett ganska så texturmässigt, taktilt tema. För växterna har valt lite utifrån att de ska upplevas, kännas som siden och sammet.
Och man får känna på dem?
Om man är försiktig, men det får man göra.
Och just vid den här rabatten så är det lite springvatten och sen så går det små kanaler med vatten neråt för en liten backe ner också. Där det blir små, små vattenfall. Så man kan höra rätt mycket förutom då trafiken i bakgrunden.
Ja, precis. Och vattnet funkar ju lite som också, det dämpar lite upplevelsen av trafiken, maskerar det lite. Så man kommer ifrån den här hektiska korsningen lite bara om man går in här i entrén till Pildammsparken.
Ska vi gå fram och titta lite vad det är för sorter som ni har här då? För det är mycket i olika röda, lila, mörklila nyanser.
Ja, som är väldigt påtagligt är ju den mörka klockliljan som är hög och reser sig ovanför rabatten. De är nästan kolsvarta och blänker väldigt tydligt. Och sen så är det lägre planteringsväxter också, förutom alla tulpaner i främst vinrött som finns däremellan. Och bland utplanteringsväxterna så kan man lägga märke till ranunkel, som är ju väldigt tätt med kronblad, nästan som tunna sidentyger som lagt samman i en tät, tät klunga. Många blommor hinner ju inte bli så höga som de blir på sommaren, men klockliljan, den sticker iväg tidigt.
Men sidensammet, hur kom ni på att ni skulle ha det här temat?
Jag tycker det är roligt att arbeta med kontraster mot föregående års tema, som var ett undervattenstema som heter Nemo. Och då kom jag att tänka på att många av blommorna har ju en textur och en yta som påminner lite grann om tyg. Därför så kom jag att tänka på att en tygsamling som skulle kunna ge inspiration till valen av blommorna, det ville jag göra. Och sen kom Elin med i bilden också och var med när vi designade sen tillsammans. Sidensammet är ju också en ramsa. Sidensammet trasalump, som många, i alla fall de som är något äldre, känner till. Så jag tror att det är många som får en association i huvudet när man säger det namnet.
Så nästa års tema är trasalump då?
Det är ju en god idé, men det kan också vara någonting helt annat.
Jag vet att i Lund har de till exempel temat rokoko i år, och det anspelar ju lite på sidensammet, kan man tänka.
Ja, vi möts ju lite där i år, kommunerna emellan.
Och om man skulle säga någonting om hur det doftar, har ni många blommor som doftar mycket?
Det finns några stycken både på våren och på sommaren. Nu på våren så har vi ju hyacinterna som har en väldigt påtaglig, ganska stark doft. Vi har även gyllenlack och några enstaka tulpaner som luktar. Och sen på sommaren så har vi en växt som heter doftlilja som har nästan som en muskliknande söt doft. Och vi har även pelargoner som ju doftar.
Och när du tänkte på det här temat då, om du då blundade och såg fram och liksom funderade på hur ser sidensammet ut, vad var det du såg?
Jag såg framför mig något djupt och mustigt tema där växterna påminner om sammet i sin textur. Och det tycker jag att vi har lyckats med och att man kommer kunna se på stan.
Och om man då vill känna den här texturen, var ska man känna?
Petuniorna till sommaren har ju verkligen den här sammetslika känslan i blomman. Så det är nog mitt starkaste tips.
Jag tror att petunian är den mest påtagliga blomman i år. Det här kommer bli ett riktigt petuniaår. Och det är ju en jättevanlig blomma att ha i blomsterprogram, för att den är så tålig och den har så mycket färg. Den syns liksom. Om man vill ha rött så blir det ju en väldigt stor röd yta av de här stora petuniablommorna. Men i år så har vi större anledning än någonsin att använda dem, eftersom ytan är så sammetslik. Och den ska man också säga att den har ju en lite speciell doft.
Hur doftar den då?
Ja, vad ska man säga? Lite kryddigt om man ska säga något snällt. För den kan nog dela folket i två delar beroende på vad man tycker.
Det är lite koriander över den kanske?
Ja, kanske lite så.
En riktigt doftrik rabatt, vilken är det?
Jag tänker att en doftrik rabatt behöver inte tvunget vara en rabatt, utan det kan lika väl vara en samling urnor. Och då tänker jag på Stortorget, där vi sätter ut 16 stycken urnor i en klunga. Och man kan gå emellan urnorna och både känna blommorna taktilt och känna doften av blommorna, bland annat då doftliljan som Elin berättade om. Det är en vit blomma och den släpper ju iväg sin doft på kvällen. Så att en sommarkväll på Stortorget, då skulle jag gå förbi urnorna.
Nu närmar vi oss Margaretas blomstergata. Och det ser ju väldigt utslaget ut, tycker jag.
Ja, fast det är bara precis i början på blomningen. För tulpanmängderna har ju inte börjat blomma ännu. Utan det är bara någon enstaka här och där. Så att när de tar vid så kommer det att visa färg och form på riktigt.
Den är riktigt rektangelformad med rabatter i båda sidorna och sen rak gång emellan med gräs på sidorna först innan rabatterna tar vid. Och i rabatterna, där är det ju riktigt det här temat som lyser.
Ja, man ser primulor och anemoner och så ser man enstaka vita hyacinter och några blå också. Och sen de här svarta klockliljorna ser man också en och annan av. Sen så finns det en lite ljusare kant i framkant. Och det består av mest violer och förgätmigej.
Man ser att lite hyacinter har lagt sig ner här. Det är vinden det.
Ja, det är det. Och de är ju också så väldigt fyllda så de knäcker nog sig själva skulle jag säga.
Om ni skulle ta en taktil blomma här som vi kan känna på, vad skulle det vara?
Ja, jag tänker primula finns det mycket av i den här kompositionen. Ja. Rakt ner här och de skulle jag testa och känna på. De har lite en sån sammetsaktig yta på då själva blomman.
Den känns väldigt sammetslik.
Ja.
Sen är bladen, de är gröna och lite grövre.
Ja, precis.
Och sen kommer det här någon tulpan som också ser väldigt fylld ut, liksom den här ljusa tulpanen.
Det kommer vara en vit tulpan. Så det vi ser där är vita tulpaner och hyacinter som kommer rama in växterna som ett vitt kantband. För formen för den här rabatten är ett lapptäcke som är indelad i olika rutor med olika färgskalor. Och så är det då en vit kant som ramar in. Och den har inte riktigt kommit igång än, så det har vi fortfarande att se fram emot. Ja, men det börjar ta sig.
Ja, och så är det olika höjd på dem också. Från det låga till de höga klockorna.
Och det kommer bli ännu tydligare till sommaren. För då kommer vi ju ha riktigt höga växter som är kanske lika höga som en människa. Med bland annat mörk solros. Sån här gyllenbrun solros. Och höga dahlior och riddarsporrar. I blå toner. Så då får den ju mycket mer kontrast mellan den lite lägre framkanten och den höga bakkanten.
Det måste vara roligt att jobba med det här, att liksom tänka struktur och form och färger och allt möjligt.
Ja, det är ett jättekul projekt att jobba med. Väldigt kreativt och inspirerande.
Vi hörde landskapsarkitekterna Elin Karlsson och Marika Bark från Fastighets- och gatukontoret i Malmö. Reporter Åsa Kjellman i Risi. Evenemangstips. Amanda hette en ung kvinna från Västsverige som konverterade till islam och reste till IS i Syrien tillsammans med sin man och sina små barn. 2019 dödades hon i en flygräd och hennes far, Patricio Galvez, beslutade sig för att resa till Syrien och hämta hem sina 7 barnbarn. Om detta berättar han på Trelleborgs bibliotek måndagen den 8 maj klockan 19-20.30. Föreläsningen kostar 120 kronor, 100 med Trelleborgs Allehandas lustkort, och biljetter kan bokas via Nordic eller köpas på biblioteket. Nina van den Brink fick i fjol Augustpriset för bästa fackbok för boken Jag har torkat nog många golv. Den handlar om Maja Ekelöf, städerskan som prisbelönades för sin bok Rapport från en skurhink. På tisdag den 9 maj kommer Nina van den Brink till Önnestads bibliotek klockan 18-19 för att tala om sin bok. Anmälan görs på telefon 044 13 45 63. Kriminologen och författaren Kristoffer Karlsson besöker Café Amanda på biblioteket i Höganäs tisdagen den 9 maj klockan 13-14.30 för att tala om sin spänningsroman Levande och döda, del 3 i den så kallade Hallandssviten. Det är fri entré, men man måste ha biljett som kan fås på biblioteket eller beställas via Nordic. 50 sångare och musiker i Tomelilla rockkör ger en konsert i Östra Tomarps kyrka onsdagen den 10 maj klockan 19-20.30. Det är ett samarrangemang mellan kören, Gärsnäs församling och Österlens folkhögskola med hjälp till Ukraina i fokus. Författaren Björn Ranelid besöker Brösarps bibliotek onsdagen den 10 maj klockan 18-19. Han talar om sina böcker och sitt författarskap. I höst kommer hans 40:e verk. Anmälan krävs till biblioteket. På Dalby Gästis källarpub är det Bellmankväll onsdagen den 10 maj. Lasse Ljungberg och Mattias Dymatsen sjunger både glada dryckesvisor och melankoliska epistlar. Det är fri entré, men bordsbokning rekommenderas. I klosterkyrkan i Ystad blir det vårkonsert med Dorotea-kören, musiker och solisten Susanne Larsson torsdagen den 11 maj klockan 18.30-19.30. Fri entré. I Agardsalen på Båstads bibliotek föreläser kriminalkommissarie Jan Olsson och författaren Peter H. Johansson om polisyrkets utveckling och om några av Sveriges mest kända brottsfall torsdagen den 11 maj klockan 19-20. Jan Olsson har arbetat med många av de mest kända brottsfallen som Palmemordet och Norrmalmstorgsdramat och är vid 86 års ålder fortfarande aktiv som utredare. Ingen föranmälan krävs, men det är ett begränsat antal platser. Torsdagen den 11 maj klockan 19-19.45 minns man 50- och 60-talen i kulturhuset Blå salongen i Hässleholm, då Malin Fredriksson och Anna Renud bjuder på sånger av Lillbabs, Siv Malmqvist, Lill Lindfors med flera. Biljetter för mellan 75 och 150 kronor säljs i kulturhusets biljettkassa och av Nordic. Fredagen den 12 maj klockan 20 är det dags för The International Low Vision Song Contest att avgöras för andra gången någonsin. Bidrag från 20 länder tävlar och Sverige representeras av Synliga och låten We're Gonna Have a Party Tonight skriven av Ulf Nordqvist och Sven Westin. Tävlingen avgörs i Tyskland och kan följas via nätet på adressen www.youtube.com/watch. Frågetecken enkel V lika med X4 understreck IMGYNDQC. Tango blir det på Båstads bibliotek lördagen den 12 maj då duo Sisu Platense presenterar en resa genom två kulturer från den argentinska storstaden till de finska skogarna. Fokus kommer att vara på den finska tangon. Det börjar med konsert för sittande publik klockan 15, men från 15.45 till 18 är det fritt fram att dansa för den som vill. Ingen föranmälan behövs. I Borrby kyrka är det vårkonsert med Sisselakören lördagen den 13 maj klockan 16-17.30. Mångfaldigt prisbelönade norska författarinnan Ingvild H. Rishöj kommer till Café Birger på Helsingborgs stadsbibliotek lördagen den 13 maj klockan 14-15 för att tala om social utsatthet, syskonkärlek och fantasins förunderliga kraft med utgångspunkt i sin bok Stargate. Den som vill förbereda besöket kan delta i ett boksamtal i Kulan på biblioteket onsdagen den 10 maj klockan 17.30-18.30. Författaren själv deltar inte då och anmälan till samtalet görs till ann-kristin.olsonflodin@helsingborg.se. Kristin med K och Olsson med två S. Måndagen den 15 maj besöker Ingvild H. Rishöj Simrishamns bibliotek klockan 17.30-18.30. Föranmälan görs till biblioteket på 0414-81 90 00. Stenshuvuds nationalpark och marint centrum i Simrishamn ordnar en dag i vattnets tecken söndagen den 14 maj klockan 10-15. Klockan 10 blir det hovning i havet för barn och familjer med samling vid naturrum. Och klockan 13 startar en bäck- och östersjövandring vid naturrum. Vandringen går längs Hullabäck där man får en inblick i vilka insekter och djur som lever i vattnet och avslutas efter 1,5 timme vid havet där Marint Centrum visar vad som gömmer sig under ytan. Det är gratis och ingen föranmälan behövs. Två skånska ikoner, Danne Stråhed och Olle Jönsson, är ute på en gemensam konsertturné. De kommer till Hässleholms kulturhus söndagen den 14 maj klockan 17-18.15 och till Hyby Nya kyrka i Bara söndagen den 21 maj klockan 17. Ett fåtal biljetter för 410 kronor finns kvar och säljs av Nordic. Vetenskapsjournalisten Isabella Rosengren, som i fjol författade debuterade med boken Hetta om människan i en varmare värld, kommer till Ängelholms bibliotek, bokhallen på entréplanet, tisdagen den 16 maj klockan 18-19 för att tala om vad den extrema värmen gör med oss och vad vi som individer ska göra för att hantera den stigande hettan. Det är fri entré och ingen föranmälan. Biljettinformation. Nordic 0455 619700. Hässleholms kulturhus 0451 266670. Trelleborgs bibliotek 0410 733180. Höganäs bibliotek 042 337370. Kalendern för vecka 19 börjar med måndagen den 8 maj, då segerdagen firas till minne av de allierades seger över Nazityskland och andra världskrigets slut i Europa. I Norge kallas det frigöringsdagen och är allmän flaggdag. Det är också en dag för hågkomst och försoning för de som omkom i andra världskriget, en FN-dag, samt Röda korsets dag. Skådespelaren Thomas von Brömsen fyller 80 år. Han är bland annat känd från tv-serierna Albert och Herbert och Saltön. Liberalernas partiledare Johan Persson fyller 55 år. Den legendariske brittiske naturfilmaren David Attenborough fyller 97 år. Åke har namnsdag. Tisdagen den 9 maj firas segern över Nazityskland i Ryssland och andra delar av forna Sovjetunionen. Tidsskillnaden gjorde att det hunnit bli den 9 där innan den tyska kapitulationen undertecknats. EU firar Europadagen till minne av att det var denna dag 1950 som den så kallade Schuman-deklarationen undertecknades. Den franske utrikesministern Robert Schuman tog initiativet till att de europeiska staterna skulle slå samman sin kol- och stålproduktion. Inte bara för att gemensamma ekonomiska intressen skulle öka levnadsstandarden, utan också för att göra framtida krig mellan ärkefienderna Frankrike och Tyskland omöjliga. Schuman-deklarationen utgjorde grunden för EU, som från början bestod av 6 länder och nu har 27 medlemmar. I och med Europadagen inleds också Europaåret för kompetens. Det är den internationella flyttfågeldagen, instiftad av FN:s miljöprogram. Årets tema är vattnets betydelse för flyttfåglarna. Föreningen Lantsvinet vill att vi firar Linderödsgrisens dag, alltså den fläckiga grisen som helst bökar i skogen. Reidar och Reidun har namnsdag. Onsdagen den 10 maj har Esbjörn och Styrbjörn namnsdag. För 90 år sedan, bara några månader efter sitt maktövertagande, brände de tyska nazisterna uppemot 20 000 böcker på ett bål utanför operan i Berlin. Det första av en rad bokbål. Författare vars böcker brändes var bland andra Bertolt Brecht, Albert Einstein, Ernest Hemingway och Josef Stalin. Det är 60 år sedan Sveriges riksdag beslutade att Sverige skulle gå över från vänster till högertrafik, trots att nära 83% av de röstande ville ha kvar vänstertrafiken vid folkomröstningen 1955. Högertrafiken infördes sedan den 3 september 1967. Miljöpartisten, tidigare statsrådet Gustav Fridolin, fyller 40 år. Torsdagen den 11 maj har Märta och Märit namnsdag och kan passa på att fira chokladbollens dag. Fredagen den 12 maj gratulerar vi Charlotta och Lotta. EUs utrikesministrar samlas i Stockholm för ett 2 dagars informellt möte för att diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. På Kungliga slottet i Stockholm tar kronprinsessan Victoria emot den internationella paralympiska kommitténs ordförande Andrew Parsons. Kronprinsessan är hedersledamot i kommittén. De svenska postnumren fyller 55 år. För 15 år sedan drabbades Sichuan-provinsen i Kina av en kraftig jordbävning. Runt 70 000 människor omkom och 350 000 skadades. För 150 år sedan ägde den sista kungakröningen rum i Sverige, då Oscar den andre kröntes i Storkyrkan i Stockholm. I Finland är det finskhetens dag och allmän flaggdag till minne av filosofen och författaren Johan Wilhelm Snellman. Om hon fortfarande lever så fyller den brittiska flickan Madeleine McCann 20 år. Hon försvann som 3-åring under en familjesemester i Portugal. Fallet har fått en enorm medieuppmärksamhet och mängder av teorier har lanserats, men Madeleine har aldrig återfunnits. Lördagen den 13 maj har Linnea och Linn namnsdag. För 80 år sedan, alltså 1943, tog andra världskrigets strider i Afrika slut i och med att den tyska Afrikakåren under ledning av Erwin Rommel kapitulerade till de allierade trupperna under Bernard Montgomery. 2 månader senare landsteg de allierade på Sicilien. Trubaduren och visdiktaren Carl Anton Axelsson fyller 90 år. I Mauritanien hålls första omgången i valet till nationalförsamlingen. Söndagen den 14 maj är det val i Turkiet. Dels väljs de 600 ledamöterna i nationalförsamlingen. Dels hålls första omgången i presidentvalet. Om ingen kandidat får mer än 50% av rösterna där blir det en andra valomgång den 28 maj. Och valet har betydelse även för Sverige. De flesta bedömare anser att utgången avgör om Sverige blir medlem i NATO i tid till NATO-toppmötet i Vilnius i juli. Det är det svenska teckenspråkets dag, alltså det språk som de flesta döva har som modersmål och som inte ska förväxlas med tecknad svenska. Det svenska teckenspråket har egen grammatik och ordföljd och är ett officiellt språk i Sverige sedan 1981. För 75 år sedan utropades staten Israel av den judiska ledaren David Ben-Gurion. Detta eftersom det brittiska mandatet över Palestina upphörde denna dag. Samma dag förklarade Arabförbundet krig mot den nya statsbildningen och anföll dagen efter. Kryddan Petersson, komikern och skådespelaren som blev känd genom humorgruppen Helt apropå, fyller 70 år. Halvard och Halvar har namnsdag.
Den regionala anslagstavlan har ett meddelande från Öresunds Funkisbadet i Malmö som öppnar för säsongen den 15 maj. Och en tillgänglig del av Ribersborgsstranden med samlingslokal, kiosk, kök och omklädningsrum. Alla är välkomna och man jobbar särskilt för att vara en trygg plats för personer med någon funktionsnedsättning. Badet har olika tillgänglighetsanpassningar och det finns hjälpmedel såsom ramp, lift och badrullstolar som man kan låna. Under öppettiderna så finns badvärdar på plats som gärna hjälper till med utrustningen. Och man kan också hyra parasoll, stolar och solsängar. Det finns även utomhusgym och en aktivitetsyta. I sommar så anordnas bland annat gympa, stavgång och piratgympa för hela familjen. Och på torsdagar är det grillkvällar från den 25 maj. Öppettiderna är 10-18 alla dagar förutom under grillkvällarna på torsdagar, då öppettiderna är 10-21. Och vill du veta mer så finns det information på hemsidan malmo.se/oresundsfunkis. Och alla hälsas välkomna. Och så ett referat från SRF Ängelholm Båstads årsmöte 2023. Styrelsen utökades med 2 ledamöter till 7 vid det välbesökta årsmötet den 11 mars. Det blev följden av en stadgeändring som innebär att styrelsen består av 5-7 ledamöter. Det blev också 2 nya namn i styrelsen. Mikael Werngren nyvaldes på 2 år och Ingrid Olsson på 1 år, medan Mari Nilsson och Eva-Lena Lindell omvaldes på 2 år. Lisbeth Malmborg omvaldes som ordförande för ännu ett år. Conny Jansson och Jan-Olof Asp har 1 år kvar på sina mandat. Anna-Lena Pekkilä valdes som sammankallande i valberedningen som består även av Kristina Arens och Anita Gundersen. Rolf Nilsson fortsätter som verksamhetsrevisor tillsammans med Kristina Arens och Maj-Britt Ryman som ersättare. 38 medlemmar plus gäster deltog i mötet och den efterföljande middagen på Nisses skafferi i Ängelholm. Och den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och börjar med ett meddelande från Synskadades Riksförbund Malmö-Svedala som har aktiviteter under vecka 19. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 8 maj klockan 13 till 15. Vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Och ibland hinner vi även med frågesport. Tisdagen den 9 maj klockan 13 till 15.15 är det bingo och fika. Och så har vi en inbjudan från SRF Ringsjöbygden som hälsar sina medlemmar välkomna till en träff på Karidal den 24 maj. Dit man har bjudit in hjälpmedelsföretaget Polar Print. Och det hela börjar 17.30 och slutar senast klockan 20. Din anmälan kan lämnas senast den 15 maj till Birgitta och telefonnumret är 0413 54 13 33 eller mobil 070 550 32 61. Välkomna till en lärorik kväll. Och SRF Västra Skåne informerar om att onsdagen den 17 maj till och med fredagen den 19 maj är kansliet stängt för firande av Kristi himmelfärdsdag, hälsar Maria och Monica. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken och vi börjar med Helsingborg på Furutorpsgatan och då handlar det om linje 4. Ett vägarbete som redan är igång och håller på fram till och med december 2024 gör att hållplats Furutorpsplatsen läge A stängs. Resenärerna hänvisas till hållplats Gustav Adolfs torg läge A på Södergatan, cirka 400 meter västerut. Även hållplats Kvarnstensgatan läge C stängs. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplatsläge som upprättas på Gåsebäcksvägen cirka 100 meter söderut. I Malmö på Amiralsgatan gör ett vägarbete att linje 5 från och med den 9 maj klockan 9 fram till den 19 maj klockan 15 inte stannar vid hållplats Buketten läge A som stängs. De som ska stiga av får istället gå av på hållplats Stenkällan läge A på Stenkällevägen. I Staffanstorp på Storgatan påverkas linje 102 och 166 under evenemanget Bonnamarknaden från den 5 maj klockan 4 på morgonen till den 7 maj klockan 20. För anropsstyrd trafik linje 102 är hållplatserna Trekantsgränd, Rydbergsstig och Rådhuset stängda under evenemanget. Och hållplatserna Trekantsgränd, läge A och B dras in för linje 166. Hänvisning till tillfälliga hållplatser på Gullåkravägen. Hållplats Rådhuset läge A och B dras in för linje 166. Hänvisning till hållplats Staffanstorp Storgatan läge A och B på Malmövägen. Och det här var allt för Skånes taltidning för den här gången. Nästa gång vi kommer ut, då har det hunnit bli torsdagen den 11 maj.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!